Hejsan!
Hej allihopa!
Välkommen till Vattenpodden igen. Yep.
Avsnitt nummer 6.
Ja, det är det. Idag ska vi prata lite om vatten och transport.
Ja, precis. Mm. Det är ju väldigt relevant, vatten för transporten.
Ja,
idag och alltid.
Precis, då och nu. Ja. Hur funkar det?
Precis, hur har det funkat?
Mm. Har du tänkt på något sen sist?
Ja.
Ja.
Alltså saken är den att jag tittade på en film för ett tag sedan som hette In the Heart of the Sea. Känner du till den?
Nej.
Men den har tydligen varit, det var något med Oscars nominering, tjosanajsan, jag minns inte riktigt. Men den har varit omtalad tydligen.
Mm.
Och det är en film som är baserad på den sanna historien som Moby Dick är baserad på. Och Moby Dick är ju en bok som handlar om en val som attackerar folk till sjöss. Ja. Det känner du till.
Det känner jag till.
Har du läst det?
Nej, det har jag inte.
Inte jag.
En vit val.
Ja, jag tror det. Ja. Jag har inte heller läst den. Men jag har sett den här filmen då som handlar om det som den handlar om.
Ja,
så det
som
känns
är sant.
Som att jag... Ja, som tydligen är sant då.
Mm.
Som var att valar attackerade skepp.
Okay.
Spoiler alert. Nu pratar vi om en film. inte en Disney-film. Det är första gången jag pratar om en film som inte är tecknad. Ja. I alla fall. Det anledningen att de här sjömännen är ute till sjöss är för att de ska ha valolja.
Ja.
Och jag tänkte på det vi pratade om sill.
Ja, tranolja.
Tranolja. Mm. Att det är lite samma sak att man använder oljan från valarna för att man hade inte olja från marken. Och så använder man det i lampor men också som tvål och margarin och sådana saker.
Mm.
Okay. Och då åkte de ut till sjöss och sen i den här filmen så är det en jättekonstig scen. För om de fångar en, eller de dödar en val då, så ska de ta olja då. Och då tänker man ju att de tar fettet från valarna och smälter ner det.
Mm.
Men så typ klättrar de in i valen och hinkar ut olja ur valen.
Var det science fiction?
Nej. Alltså det är ju en film.
Ja.
Men det var en riktig val. Men ja, precis. Så jag blev också här, varför klättrar de in i valen? Ja. Det är jättekonstigt. Men då visade det sig att kaskelotvalen, heter den va?
Mm.
Som på engelska heter sperm whale. Den har en speciell olja som heter sperm oil.
Okay.
Skratta inte. Det är inte jag som har hittat på det här.
Nej.
Eller det kallas även spermaceti. Men det är en specifik sorts olja som kaskelotvalen har inuti skallen.
Mm.
Som är som en trögflytande vaxig olja.
Mm.
Och den är extra häftig för den är flytande i rumstemperatur.
Mm-hmm.
Om jag fattade det rätt. Och även när det blir kallare så är den flytande.
Mm.
Så den stelnar vid lägre temperaturer än vanligt valfett.
Okay.
Så det var därför den var väldigt poppis att jaga. Och då klättrade man in i den. Man borrade ett hål helt enkelt. Klättrade in i den och skopade upp.
Mm. Till järnoljan liksom.
Mm, precis. Mm. Och man vet faktiskt inte riktigt varför de har den här oljan i sitt huvud.
Mm.
Men de tror att det kan ha att göra med typ ljud på något vis. Hur den tar emot ljud.
Mm.
Det var någon som hade någon teori om att det skulle vara en stötdämpare. För när den dök. Så skulle få ont.
Ah, okay.
Jag vet inte.
Ja.
Men nu är kaskelotten skyddad. Så man jagar inte den längre. Utan, fast jag tror inuiter använder fortfarande valolja och så, valfett. Mm. Men annars så används ju inte det så mycket nu. För nu har man ju vegetabiliska fetter som är mycket billigare.
Mm.
Men kaskelotten är skyddad och jag läste att de största hoten mot kaskelotten idag är fiskenät, kollisioner med skepp, nedskräpning i haven.
Mm.
Mm. Och oljud i haven.
Ja, just det.
Ocean noise kallar de det. Men jag antar att det är båtar och sånt.
Fartygsbuller, precis. Från propeller och annat. Ja.
Mm. Men det är intressant det här med kollisioner med skepp. Man tänker att chansen var så vore så liten. Att man kolliderar med en kaskelot.
Och att de borde liksom akta sig för skeppen.
Ja.
Men de kanske inte kan orientera sig då. Eller?
Nej, jag vet inte.
Ja.
Men det stod i alla fall då att det här... Alltså den här filmen då är baserad på valar som attackerar skepp. Och att det var liksom så att valtjurar kunde bli aggressiva om de kände sig hotade och skyddade sig mot attacker. Och det är det.
Jo, men jag har hört historier om det. Om folk som seglar över Atlanten och så kommer den val och välter båten. Och att det ska vara något som kan hända. Men jag känner inte någon som har varit med om det. Men hört historier.
Jag tänker att det inte är så vanligt kanske att man känner någon. Känner du många som har seglat över Atlanten?
två personer.
Okej, de har inte varit med om det. Nej, men det är ju lite häftigt. Ja, en bra film annars, om man tycker om, förutom då lite jobbigt för ett känsligt veganhjärta att se dessa stackars valar. Men det är på film, det är inte på riktigt, även om det är baserat på något riktigt. I alla fall, det var det jag tänkte på sen sist. Jag känner att det handlar ofta om däggdjur i havet och valar.
Om valar.
Så vi sagt det då att jag ska prata om lite mer historiska perspektiv och du ska vara lite mer i nutiden.
Mm, precis. Mm. Om dagens sjöfart.
Dagens sjöfart, precis. Mm. Det ska bli jättekul. Jag började långt bak. Mm. Jag försökte såhär, vad var den första båten? Mm. Den första båten som liksom, vi känner till. När byggdes den? Min detaljerade googling på Wikipedia visade att de första båtarna var ju liksom stockar som folk satt på, typ. antar man, tror man. Det är svårt att veta när man hittar en stock om det var någon som någonsin åkte på den. Men de första båtarna var då stockbåten, som är i princip att man urholkar en stock, bränner ur den oftast. Och man har hittat 7000 år gamla stockbåtar.
Alltså typ som en kanot då?
Ja, eller? Det blir ju som en stor kanot, fast den har ju liksom ingen köl, ingenting. Okay. Liksom. Det är bara en urholkad.
Mm.
Ja. Men den hittade man, 7000 år gammal stockbåt finns i Stralsund som är norra Tyskland. Okay. Jag kan tänka mig att de har hittat andra också. Det här var bara en jag hittade som ett exempel.
Mm.
Det är den äldsta man har hittat i Östersjöområdet så att säga. Men det finns teorier som säger att Australien befolkades sjövägen för 45 000 år sedan.
Mm.
Så att det tyder ju på att någon har tagit sig över vatten till Australien redan då.
Mm.
Även om landmassorna och vattenmassorna såg lite annorlunda ut för 45 000 år sedan. Men ändå, det var nog folk som har åkt på vattnet mycket, mycket tidigare än för 7000 år sedan.
På ett oklart sätt.
På ett oklart sätt.
Mm.
De har hittat en massa trästockar och undrar vad, ingen vet. Om någon har använt dem till vad som, ja, som inte vet. Eller så åt de upp dem sen. Nej, eller upp dem. men de äldsta avbildningarna av båtar som finns är från Egypten. De är typ 3000 år före Kristus. 3200 år före Kristus.
Okay. Mm.
Så det är drygt 5000 år sedan då. Mm. Och man tror att man seglade upp för Nilen. För det var nästan alltid medvind upp för Nilen. Och sen hade man ju strömmen med sig tillbaka.
Ja,
så då kunde man åka upp och ner längs med Nilen. Mm. Mm. Och sen fanns det också ett folk som hette fenicierna.
Mm.
Som, känner du till?
Nej, jag har hört bara.
Ja, för de skulle tydligen vara stora sjöfarare. Jag, och de levde också, det var också då från de är typ 3000 år före Kristus fram till och med romarriket. Mm. Och det var i trakten, alltså Syrien, Libanons kust där omkring som de höll till. Och de var tydligen jättekända för sin sjöfart.
Mm.
Och de var de första att ha köl på sina båtar.
Jaja.
Och där finns det också teorier att de... För de höll mest på med handel med Medelhavet.
Mm.
Men det finns teorier om att de nådde så pass långt som till Skandinavien. Och det beror på att man har sett att deras avbildningar av båtar liknar hällristningarna av båtar som gjordes ungefär samtidigt i Skandinavien.
Ja, ja.
Så då tror man att det kanske fanns någon slags utbyte där.
Att de snackade eller visade. Eller
ja, att de båtarna möttes. Något. Mm. Men det var bara en teori, tror jag, som jag har förstått det.
Mm.
Alltså det var liksom de äldsta dokumenterade båtarna som finns. Så typ 5300 år sedan.
Mm.
Men om man tänker mera sånt som vi känner till då ganska mycket om i Skandinavien så är det ju vikingarna.
Mm.
Och de åkte ju mycket båt.
Just.
Och det är ganska häftigt när man tänker på det. De reste ju liksom, de reste ju både österut och västerut. De reste på öppet hav och de reste i kanaler och de var i Storbritannien och Spanien och Frankrike och sen tog de sig ändå till Färöarna och Island och Grönland liksom. Och då när de kom till Island då bodde det redan typ iriska munkar där som också hade tagit sig dit från Irland då.
Mm.
Och de tog sig också ut mot Ryssland österut liksom.
De var runt.
De var runt liksom. Och när man hör historierna så är det ju mycket så här, ja, han åkte dit för att hälsa på den, som att säga, men jag tror jag tar båten till Island och kollar läget lite.
Plundra lite.
Ändå långa färder.
Men var det mycket så här plundrings, eller de var också upptäcks?
Jag tror det var lite av varje. Jag läste ju mest om båtarna nu, men det lilla jag snappade upp var väl att, alltså man har ju baserat mycket om hur vikingarna var på det som finns skrivet om vikingarna. Och det som är skrivet är inte så mycket från vikingarna utan från de som de invaderade. Ja, för dem var de ju barbarer som kom och tog allt.
Just det.
Såklart. Men att det fanns ju vikingar som inte var så också.
Mm.
Och mycket handel var det ju också som jag fattat. Men jag är ingen historiker. Nej. Det står jag för. helt säker på det. Men... Det jag nördade in mig på lite då var ju hur man navigerar då på den tiden. Hur man tog sig liksom till Island. Utan man hade ingen radar eller kompass, eller säger man radar? Ekolod, satelliter och...
Ja, precis. GPS.
GPS som man har
nu.
Nej,
det måste ju vara skitsvårt.
Hade sin båt.
Papperskartor och grejer hade man kanske inte.
Nej, inte ens det kanske. Du är ju sjöfarare, Elin.
Ja.
Vad hade du gjort om all din tekniska utrustning hade kraschat?
Liksom? Jag har ju en kompass.
Men om du inte hade haft ens en kompass?
Ja, du. Alltså...
Om du inte kände till det här med jordens magnetism.
Alltså om jag inte hade vetat var jag var så hade det ju varit svårt att använda ett sjökort. Så då hade jag väl ställt mig längst fram i fören och tittat och hoppas att det inte kom en stor sten eller något rev som jag seglade in i.
Ja.
Och bara försökt segla lite på känsla. I sundet känns ju rätt lugnt. Jag har ju min båt i Limhamn, så då ser man ju land i alla fall.
Ja, det är sant. Det hjälper ju.
Ja. Men hur gjorde vikingarna då?
Ja, alltså de hade ju solen och månen och stjärnorna. Och så har man ju koll och exakt var solen går upp och var den går ner. Och var stjärnorna går upp och var de går ner. Och riktningar på det sättet ju. Sen tror jag, som jag fattade utifrån bilderna liksom, på hur de reste, så reste de ju mycket längs med kusten. Och då kan man ju som hålla koll på landmärken och bergstoppar och klippor och sånt. Sen läste jag också att de hade koll på alltså typ vad valan, alltså typ att vissa valar håller sig nära vissa strömmar, så då kan de hitta stora havsströmmar och sånt. Genom att upptäcka att här är valarna. Eller typ följa fåglar. För fåglar är oftast nära land. Och då hittar man liksom var land är. Genom att följa fåglarna.
Just det.
Sen finns det också de som menar att det kan ha funnits. För att när man då har solen och månen och stjärnorna. Och det blir mulet. Så är man ju ganska kört liksom. Men då var det då läste jag någonstans. Att man hade något som kallades för solsten. Som var typ en polariserande sten. Som man faktiskt kunde lokalisera solen bakom molnen.
Jaha.
Men jag fattar inte det riktigt. Funkar.
Spännande.
Ja, men att det var som någon slags lins liksom.
Ja, men det är ju smart att kolla på naturen och se hur det beter sig.
Ja.
Särskilt om man inte har varit i vattnet innan. För annars kan jag tänka mig att folk memorerade det här i ett grund och så berättade de det för nästa person som skulle ut. Men vikingarna måste ju ha bett sig ut på helt okända vatten.
Liksom. Ja, det gjorde de ju säkert. Jättemycket. Men sen hade de ju också alltså, visor och rim som hjälpte dem att komma ihåg rutter. Alltså istället för en karta då, som du sa, papperskarta, så hade man kanske en visa som man sjöng för att komma ihåg vägen. Liksom. Och sen använde man sina sinnen, tydligen, enligt Wikipedia. Och då är det tydligen, man kan tydligen höra väldigt bra på havet om man, och i rätt väderförhållanden så kan man höra ljud från land, typ ljud av fåglar och vågbryt och sånt, om man är tillräckligt nära. Om det är mulet eller dimmigt och så. Och så stod det att man kunde använda känslan att känna vindens riktning och hur den påverkas av landmassor.
Oj, det du låter finkänsligt.
Ja, men
det låter väldigt finkänsligt.
Du har väl hört talas om de finkänsliga vikingarna. De hade sån silkeshud. Jag vet inte hur sant här är i Wikipedia. Man vet aldrig, men... Alltså, det jag tyckte var mest intressant faktiskt. Alltså, sen var det lukt också, att man kunde lukta sig till om man var nära land. Att man kan känna lukten av eld eller skog och så. Precis. Men jag vet inte hur långt den lukten färdas. Liksom. Men det jag tyckte var mest intressant i alla fall. av de här sinnena, det var smaken. För tydligen så hade de ett litet, en liten grej som de kunde sänka ner för att mäta hur djupt vattnet var. Mm. Typ en, vad heter
ett lod.
Ett lod, ja, eller vad heter det? Dragg. Nej, lod.
Ja.
Någonting de sänkte ner. Ja. Och med det så kunde man också ta ett litet bottensedimentprov.
Ja, ja.
Och sen tog man med sig det upp. Mm. Och då lärde de sig att smaka på det. Och då kunde de avgöra om sötvatten hade runnit ut i havsvattnet.
Oj, spännande.
Jag kan liksom inte...
Sötvatten hade runnit ut. Ja, okej, från liksom någon flod då inne på land, det är precis.
För är det så att saltvatten är lättare än sötvatten?
Saltvatten är tyngre, ja, precis.
Saltvatten är tyngre?
Ja, det måste det vara.
Ja, då borde det ju vara konstigt att de måste smaka på bottensedimentet.
Mm. Men det kanske har blandat sig, eller jag har ingen aning.
Nej, jag har ingen aning heller. Det var vad det stod.
Men det är ändå bra jobbat och smakat på sand liksom för att navigera sig.
Jag antar att de kanske kunde känna så här, ja, det här är
sånt
bottensediment.
Ja.
Men alltså läskigt ändå att vara där mitt ute på havet och bara, vi åker ditåt.
Ja, käka lite sand och sen bestämma sig.
Precis.
Hoppas på det bästa.
Okay. Men det hände ju också ofta, och det stod ju också liksom att det hände ju ofta att det inte gick så bra.
Okay.
För det finns väldigt många
olyckor,
vikingaskepp som ligger på botten.
Okay. Mm.
Och ett exempel på att hamna ur kurs, som kan kanske är lite känt, var då att det var en viking, Bjarni Heyolfsson. Heyolfsson. Det var det här jag skulle kolla hur man sa. Han skulle hälsa på sin pappa på Grönland. Han skulle åka från Norge, tror jag, till Grönland.
Mm.
Och så hamnade han ur kurs.
Oj.
Och då hamnade han till Kanada istället.
Oj.
Så han kom liksom nära Kanada, och så såg han land och så såg han, det här ser inte ut som Grönland, det är alldeles för milt klimat, alldeles för grönt, det är inte Grönland. Det är något nytt ställe, men jag hinner inte kolla in det just nu, för jag ska hälsa på min pappa.
Mm.
Så då fortsatte han norrut bara.
Okay. Mm.
Så att han seglade liksom längs med Kanadas kust, tills han kände igen landskapet och klimatet, och då var han nära Grönland, och sen åkte han helst, bodde hos sin pappa tills hans pappa dog.
Mm.
Och sen åkte han tillbaka till Norge, och då berättade han att han hade sett den här landmassan, men att han inte hade hunnit kolla in den.
Mm.
Och han hade tydligen blivit lite retad för det. Och sen så seglade Leif Eriksson dit år 1002. Och det var ju han då som är den första, vad ska man säga, det är de första fysiska bevisen vi har på att europeer besökte Nordamerika då, eller Kanada då. Så det var ju det där, du vet. Det var inte Columbus som upptäckte.
Roligt att han prioriterade
sin pappa.
Sin pappa och struntade i den här stora landmassan.
Ja, men det är väl det när man har begränsade resurser liksom. Ja. Man måste prioritera i livet.
Ja.
Det visste vikingarna.
Familjen är bra grejer.
Precis.
Mm.
Så det var det om vikingar.
Mm.
Men det som är ganska häftigt, för det här var ju runt år 1000. Och ungefär samtidigt så fanns det ju folk som utvecklades och flyttade runt och seglade runt en massa på andra sidan jorden. Och det är ju polyneserna.
Mm.
Polyneserna.
Vem var de?
Polyneserna, kring polynesiska triangeln. Så det är Hawaii till Påsköarna och Nya Zeeland. Alltså hela den, alla de öarna där, polyneserna.
Mm.
Kallar man dem inte polynesiska öarna?
Mm.
Ja.
Mm.
Runt, de befolkades runt 1280.
Mm.
Då var hela den triangeln befolkad. Och det var också ett väldigt sjöfarande folk. Mm. Är ett väldigt sjöfarande folk.
Mm.
Och där finns det också lite så här, man vet inte riktigt vart de kom ifrån, i vilken riktning. Och det man har trott då, för att de hade ju sökt potatis där. Så det, och de har typ nästan inget skriftligt dokumenterat alls. Okay. Liksom. Så man vet liksom inte så mycket om deras historia. Men man upptäckte att de har sötpotatis.
Mm.
Väldigt central mat där.
Mm.
Och sötpotatisen kommer från Sydamerika. Så därför hade man ju en teori då att polyneserna kom från Sydamerika.
Mm.
Och det var ju det Kon-Tiki-experimentet. Det var ju en norrman som ville bevisa teorin att man kunde ta sig från Peru till polyneserna. Mm. Polynesiska öarna. Förlåt om jag säger fel. Polyneserna. På en flotte.
Mm.
Så det var ju ett experiment som de genomlevde där då.
Ja, ja, ja.
Kon-Tiki. Mm. Har du känner till Kon-Tiki?
Ja, vem är det? Tor? Torheyerdal eller?
Ja, något sånt heter han. Jag vet inte exakt vad han heter.
Ja, just det. Mm. Och då fick de rätt i det, att det kan ha gått till på det här viset.
De bevisade ju att det var möjligt att det går, ja. Mm. Med en flotte. För det var ju det man hade där då i Sydamerika, att ta sig dit. Mm. Men, men sen har man senare visat att förmodligen var det så att sötpotatisen kom från Sydamerika, men att det faktiskt var polyneserna som tog sig till Sydamerika och tillbaks igen med sötpotatis, eller att de här fröna flöt i land. Och nu tyder, nu när man har DNA och så och kan tracka saker, så tyder det på att polyneserna kommer från Sydostasien. Snarare än från Sydamerika.
Okay.
Så att de kom därifrån och sen så spred de ut sig på de här öarna liksom.
Mm.
Och de hade väldigt långa, stora kanoter. Ibland var det hela byar som förflyttade sig med de här kanoterna från en ö, lämnade den ön och hittade någon ny plats att leva. Och man vet inte riktigt varför, eftersom det finns lite nedskrivet. Mm. Men man tror att det berodde på att de skulle förhindra överbefolkning på sina ö. Så då flyttade kanske en hel familj eller en hel by någon annanstans.
Mm. Och de levde på fisket, antar jag.
Ja, jag skulle tro det. Mycket fisket.
Mm.
Men det finns ju... Som till exempel, det var ju då många som tog sig till Nya Zeeland. Från, det vet man ju inte heller exakt hur det gick till.
Mm.
Men när de kom till Nya Zeeland var ju Nya Zeeland fullt med en massa fåglar som var jättelätta att jaga. För de hade inga naturliga fiender. Typ. Så att det fanns ju mycket fågel. Det finns mycket fågel där också.
Mm.
Så till exempel Maori-folket är exempel då på hur man har förflyttat sig från en ö då. Som någon annan polynesisk ö, så tog sig folk med kanoter till Nya Zeeland och befolkade där.
Okay.
Ja, och där navigerade man också med stjärnorna och solen.
Mm.
Men där är ju med att det fanns, det är ju mycket öar som ändå är hyfsat nära varandra, eller vad man ska säga.
Mm.
Att man faktiskt tittar också på hur molnen typ flockades på himlen och så här, där är en landmassa och så tog man, så att man upptäckte nya öar genom att man så här, där måste det finnas en ö, för där är molnen och dit flyger fåglarna. Man har inte sett den, men man tog sig dit
för att
man
visste att det var en ö. Vad coolt att ha en sån känsla. Ja. Att kunna ta sig fram på det, verkligen.
Verkligen. Mm.
Vilken skill.
Ja, och det stod också det att det här sättet att navigera har liksom, det har förts vidare genom generationerna. Så det finns folk där nu som fortfarande känner till de skillsen. Liksom. Och de hade också så här, de har också visor och sånger för att komma ihåg hur man färdas liksom.
Mm.
Ja. Så det var häftigt tyckte jag att liksom vi hade polyneserna där och vi hade vikingarna här och de hade båda super, alltså att det fanns väldigt mycket skills redan då på hur man ska ta sig runt på havet och hur man ska hitta. Så det var jag hade om liksom, för länge sedan. Jag har inte gått in på så här pirater och sånt. Men det vi kan ta en annan gång.
Det kan vi göra. Yeah. Mm, men det var jätteintressant att höra. Spännande.
Mm. Mm. Över till dig, Elin.
Ja, jag ska prata lite om sjöfart idag.
Och idag ska vi prata idag. Om sjöfart.
Ja, det ska vi göra. Jag tittar på en dokumentär på SVT Play.
Oj, vad ambitiöst.
Ja. Den heter Fraktad.
Mm-hmm.
Den handlar om sjöfart då. Så det passar rätt bra. Den var väldigt informativ och lite skrämmande också. För den börjar prata om sjöfartens miljöpåverkan ganska snabbt.
Men hur är det om man jämför med andra transportmedel liksom?
Du menar koldioxidmässigt eller?
Ja, och ja, utsläpp och slitage på land liksom.
Slitage på land.
Som att man bygger vägar och järnvägar. Och...
Ja, i förhållande till resten av transportsektorn. Liksom.
Ja.
Jag vet faktiskt inte. Jag har inte läst så mycket om det.
Fast det är i för sig det för mesta som går sjövägen. Alternativet är väl flyget då? Antar jag.
Alltså och frakta långa sträckor, tänker du? Ja, men det måste det ju vara. Det måste det ju vara. Alltså, i den här dokumentären så tog de upp att ungefär 90% av allt vi köper tillverkas någon annanstans och fraktas på stora fartyg.
Var det baserat på svensk konsumtion?
Liksom? Nej, det vet jag inte. Det framgick inte riktigt.
Men det var en svensk dokumentär?
Nej, det var det inte. Det var en, eller det var inslag av svenska delar, men det var liksom mycket USA och annat. Så lite oklart vad de här 90% innebär eller var någonstans.
Men man kan ju tänka
sig. Kan vara globalt.
Man kan ju tänka sig att det är så liksom.
Ja, det är väldigt mycket i alla fall som fraktas på stora fartyg för att nå oss shoppare.
Ja, även sånt som är lokalproducerat kanske ändå fraktas någon annanstans för att paketeras och sen komma tillbaka igen.
Ja, det kan liksom gå hundratals mil runt för att nå oss.
Ja.
Och i den här dokumentären så fick man se ett stort fraktfartyg som var 300 meter långt.
Mm.
Som hade last med 80 000 ton varor. Så det var liksom jättestort.
Hur stor är din båt? Du har berättat det förut, men jag bara får ge förhållande.
Ja, den väger 2,5 ton och den är 8 meter lång.
8 meter, och det här är 300.
Det är ändå en schysst segelbåt.
Mm. Vill gärna se den någon gång.
Ja, det får du gärna göra. Min första kärlek. Ja, i alla fall. Sen började jag fundera på hur många sådana fartyg finns det ute på världshaven.
Mm.
Och vad händer egentligen ute på världshaven? Liksom. Så googlade runt lite, hittade en sida som heter marinetraffic.com.
Mm-hmm.
Och den sidan finns ett live-övervakningssystem som kallas för AIS. Som står för Automatic Identification System. Och där kan man se vilka fartyg som kör runt på världshaven.
Alltså, oh, på en karta kan man se.
På en karta, ja, man kan zooma in och man kan se om det är ett fiskefartyg, ett tankfartyg, ett last- eller passagerarfartyg. Men de minsta fartygen finns liksom inte med i det här systemet.
Din
de
båt stora, är inte med.
Nej, tyvärr.
Så väl du kan sitta och titta på den. Ja,
alltid.
Alltid live. Sitta på kvällarna och bara, där ligger den.
Man kan få upp en bild av de här fartygen också och se var de är på väg, var de befinner sig just nu och vilken hastighet de har. Den är väldigt intressant den sidan, så jag rekommenderar alla lyssnare att gå in och titta där.
Mm.
Man kan också klicka vidare på en live-karta och där kan man kryssa in något som heter Density Maps.
Okay.
Och då kan man se hur trafiken går över haven, liksom, vilka stråk de går över hela världen. Ja, väldigt, väldigt intressant.
Vad sa du att sajten hette igen?
Den heter
marinetraffic.com. Mm.
Jag kan lägga ut en länk sen.
Jag gör det. Sidan. Det är säkert många som tycker det är kul.
Mm. Och då kollar jag lite sen då på var den största delen av fartygstrafik finns. Om man tittar lite närmare oss, alltså på Östersjön och Västerhavet. Och då är det vid Öresund, där är väldigt tätt. Alltså mellan Malmö och Köpenhamn.
Mm.
Och sen är det vid Stora Bält, det är också väldigt mycket fartyg. Det är mellan Fyn och Själland.
Okej.
Och sen något som heter Egentliga Östersjön. Jag visste inte att det hette Egentliga, men det gör tydligen det. Det är från Ålands hav, alltså vid Åland, och så ner mot de danska sunden. Där är också väldigt mycket trafik.
Mm.
Och Finska viken finns också mycket. Det kan man också se på den här, i den density map, om man går in och kollar där. Och ungefär 10 000 unika fartyg, alltså som besökte Östersjön 2013. Så det är ju ganska många.
Mm.
Som har varit.
Under hur lång tid sa du?
Under 2013. Under
ett på ett år liksom.
Ja. Men alltså, sen kan de ju ha kört flera gånger. Ah. Men unika fartyg.
Så det är, och det är sådana här bjässar?
Ja, det eller är mer ju eller stora liksom, som är med i det här AIS-systemet. Ah. Som har sådana här som sänder ut information om att de är. Och ungefär 122 olika länder har liksom besökt Östersjön och Västerhavet då. Så det, ja, det är mycket trafik helt enkelt.
Det är tåls att tänkas på.
Ja. Och vad händer då i haven när alla de här fartygen kör runt?
Ja.
Det kan man ju fundera på.
Ja, för det är så lätt att tänka att havet bara är en stor vattenmassa som typ man bara ska ta sig fram på. Liksom, att, inte, att man glömmer bort allt där under.
Ja, precis. Utan. Ja, det är lätt hänt. Ja. Det är så att det släpps ut ganska mycket olja dagligen.
Jaså?
Längs Sveriges kust. Illegalt.
Varför det?
Ja, så det är bland annat fartygens maskinrum och länsvattentankar som får oljevatten som släpps ut. Okay. Som inte ska släppas ut. Det ska ju lämnas upp. Lämnas och samlas upp på sådana uppsamlingsstationer egentligen.
Ja.
Men det händer liksom, och konsekvensen av de här oljeutsläppen kan bli att sjöfåglar skadas.
Mm.
Och det dör ganska mycket fåglar. Varje år dör typ 10 000-tals fåglar på grund av det här.
Och det är alltså inte oljeutsläpp som är liksom av misstag att det är
nej, inte olje. Olyckor eller nej, så. Nej, utan, bara utan det är små utsläpp.
Slarv liksom. Och ja. Lurendrejeri.
Ja, den är precis. Men det finns ju också stora olyckor. Alltså det har skett en jättestor olycka i Östersjön där 2400 ton olja släpptes ut. Jag vet inte exakt när den var, men det var typ den största mängden olja som har kommit ut. Och det är lite dumt om saker släpps ut i Östersjön, för det som du nämnde någon gång innan, att det finns en låg vattenomsättning som gör att konsekvenserna av olyckan skulle liksom vara i flera decennier för att det inte byts ut något vatten.
Det är bara den lilla porten här i Öresund. Men går det att förhindra då? Jag menar, om det är sådana som man inte får släppa ut, det är alltså folk som gör olagliga saker på sjön som gör att det kommer ut olja.
Ja, alltså man ska ju, man får inte släppa olja. Nej. Man ska lämna det till uppsamlingsstationer som finns. Men det finns inte något som tyder heller på att det går bra att släppa ut lite. Utan det finns liksom inga sådana gränsvärden. Okay. Så man ska helt enkelt undvika att släppa ut överhuvudtaget. För det kan påverka den marina miljön. Men det händer. Och sen funderar jag lite också över avloppsvattnet på båtarna. Mm. Vad man gör med det.
Gud vad spännande.
Ja, det kommer inte din specialitet.
Jag vaknar liksom till så fort jag hör ordet avlopp så bara...
Och reningsverk, det är också ett favoritord som du har.
Jag gillar reningsverk.
För hamnar runt om i Sverige har jag börjat rusta upp för att kunna ta emot avloppsvatten nu. Och det är ju så att om man släpper ut avloppsvatten direkt i havet så är det ganska mycket organiska ämnen där i som förbrukar syre när de bryts ner. Och det här bidrar till bottendöd och till övergödning i Östersjön. Och det finns ju ganska mycket olika utsläppskällor till Östersjön, inte bara fartyg. Och det finns till exempel atmosfäriskt nedfall och vattenburna utsläpp från jordbruk också. Och jag läste en uppskattning av Helcom från 2013 som visar att alltså kväveutsläppen, av den procentuella delen av kväveutsläpp från fartyg ligger bara på 0,05%.
Okej, okay,
det är inte så mycket.
Men det är deras av det avloppsvatten då?
Precis. Och vad det gäller fosfor så är det på 0,43% av den totala liksom utsläppen som går ut i Östersjön.
I Östersjön, okej.
Ja, Helcom är ju en... Ja, det är Östersjöns liksom stater som har gått ihop för att värna miljön.
Men är det... För det här med avloppsvatten, det finns inga regler idag på att man, idag får man släppa ut sitt avloppsvatten i havet, eller?
Ja, alltså fartyg får lov att släppa ut avloppsvatten 12 nautiska mil från kusten.
Nautiska mil?
Det är 1852 meter är en nautisk mil eller en sjömil.
Såklart.
Ja. Så det får man göra, men man får alltså inte släppa den här kusten helt enkelt. Så då ska man ju lämna ett sådana här hamnar som kan ta emot avloppsvatten som håller på att rustas för i Sverige. Om man vill skärpa de här reglerna och kunna sätta hårdare gränser, men det finns liksom... Jag kunde inte få någon klar uppfattning om hur det skulle gå till riktigt.
Nej.
Så i dagsläget så släpps det ut avloppsvatten. En annan aspekt av fartyg på haven är ljud under vatten.
Det är om valarna.
Ja, precis. Ja, men det hör hemma där lite. För i vatten så sprids ljud ju snabbare än i luft. Så i vatten så går ljudet ungefär 1500 meter per sekund. Och i luft går det ungefär 330 meter per sekund.
Okej.
Okay. Och det här fartygsbullret kan man liksom höra i hela Östersjön. Och vid Ölands udde bland annat så passeras det ungefär 34 000 fartyg varje år. Så där tänker jag mig att det måste vara ett enormt buller liksom under vattnet. Och ljudfrekvensen för de här fartygsbullerna ligger på 100 till 1000 hertz. Och fiskarna hör ju det här. För de hör mellan 100 och 500 hertz. Så de påverkas av fartygsbullret ganska mycket som jag har fattat det som.
Hur då?
Ja, men det påverkar, ljudet är viktigt för att de ska orientera sig. Och bland annat så ger fiskarna ifrån sig ljud när de ska para sig.
Är fiskar?
Ja.
Ljud?
Ja.
Som inte är blubb?
Ja, de gör det. Fast man är lite osäker på vad det betyder, men de gör det i alla fall när de ska para sig. Och de lockar liksom till sin partner till en plats där de kan leka och lägga ägg. Gör de det? Rom. Rom. De lägger inte ägg.
Vi kan det här. Fiskar. Bra.
Romläggningen. I alla fall. Då blir inte parningen lika lätt. Nej. Alltså om fiskarna inte kan locka till sig sin partner.
Nej,
det på grund av det här fartygsbullret som stör. Och som du sa, du pratade om valarna också och deras förmåga att höra. Och de har ett ganska utvecklat system. De hör, alltså de lyssnar efter ekot av sina egna ljud för att orientera sig. Och fartygsbullret stör inte dem, men djupekolod som finns på fritidsbåtar och fartyg kan störa dem, för det ligger liksom på samma frekvens. Och det gör att de inte kan orientera sig. Och bland annat så finns det knölvalar som strandar på grund av det här. De vet inte var de är någonstans.
Så det är det som är, när man hör om det, liksom att massa valar har strandat och sånt, så kan det vara på grund av att det har varit mycket båttrafik som har stört.
Det kan vara det, ja. Så är det. Man försöker nu forska och skapa ljudkartor för Östersjön. Så man kan skaffa sig en bild av vilka ljudproblem som finns där.
Kanske därför kaskelotvalarna kolliderar med skepp också då, att de inte kan hitta riktigt.
Ja, det kanske det är. Ja. Och fartygen kan ju också transportera djur och växter ganska långa sträckor.
Hur menar du då?
De kan, alltså de här djur, små djur och växter kan komma in i barlastvatten. Alltså som pumpas in i fartygens tankar för att liksom ge fartygen stabilitet när de har lätt vikt. Och då kan ju fartygen pumpa in kanske tiotusentals ton vatten ibland. Och då kan det ju komma med lite djur och växter.
Ja, ja, det är klart.
Och sen när man tömmer barlasttankarna så förflyttas djuren och växterna mellan olika havsområden då.
Ja, just det. Det är mycket mellan hamnarna då, eller?
Ja, det kanske det är. Ja, om fraktfartyg och sånt går från ett ställe till ett annat. Ja, över Atlanten kanske, eller över havsströmmar som de här djuren och växterna inte hade tagit sig över annars.
Hur kan man hantera det då? För man behöver väl barlastvattnet för att, som du säger, man måste ju använda det. Det går inte att...
Precis, de IMO som är International Maritime Organization, de jobbar för att man ska börja behandla barlastvattnet innan det släpps ut med UV-ljus. Och du hade läst något om filter, eller att man kunde använda UV-ljus och filter.
Ja, det finns det finns några som har det också.
Men man måste få tillräckligt mycket stöd av alla stater för att kunna driva igenom något. Så det finns ingen behandling nu.
Det finns inga krav heller.
Nej, inte vad jag har läst om i alla fall. Man har ju hittat bland annat ullhandskrabban från Asien och en fisk som heter svartmunnad smörbult som kommer från Kaspiska havet i Nordsjön och i Östersjön. Som man tror har kommit via de här barlasttankarna. Och de stör krabban bland annat, de stör fiskenät. Och den här
smör... Det är bra tycker jag. Heja krabban!
Smörbulten är ganska aggig och revirig mot andra fiskar. Så utanför Polen i Gdanskbukten så har den tydligen påverkat flundran negativt. Aha. Så det stör ekosystemen helt enkelt. Så det är mycket där med fartyg och hur de påverkar miljön. Man kan ju säga mer om det. Men det ska inte jag göra nu.
Okej.
Det får bli något annat poddavsnitt.
Precis.
Men
det finns mycket bra med att transporteras på vattnet också.
Ja, absolut. Det gör det.
Och du seglar mest när du är ute? Eller du har väl inte motor så mycket?
Nej, barnen ska in i hamn.
Är det vanligt att man seglar liksom?
Ja, det är väl 50-50 om man gillar motorbåt eller segelbåt, känns det som. Men det är ju ganska skönt att ta sig fram bara med vinden
som kraft. Men det finns ingen transportfartyg som använder segel, va?
Jo, men det finns det som har en liten drake fram som minskar bränsleförbrukningen lite. Ja, men det driver ju inte hela fartyget men det finns. Ja. Jag vet inte om man kallar det drake eller vad, det är väl lite någon typ av segel.
Drake där fram. Men kul. Det finns ändå, för jag menar... Det var ju så man gjorde förr. Då seglade man ju överallt. Det är väl lite mäckigare kanske, men det är ju energieffektivt.
Ja, ta lång tid. Ska man över Atlanten kan det ju ta upp mot en månad liksom.
Ja.
Jag vet inte. Tänker mig att det går lite snabbare med ett fraktfartyg.
Jo, det är klart.
Ja.
Ja.
Ja. Mm. Det var det.
Det var det.
För dagen.
Det var det för dagen. Mm. Det var liksom lite deppigt. Det blir alltid lite deppigt när man tänker på Östersjön. För det är så mycket som känns. Det är så mycket folk.
Mm.
Och runt så lite vatten. Och då blir det ju som det blir
med
vatten. Men jag tänker att alla länder har sin. Man har ju barriärer, jag vet inte, Australien till exempel. Som man kan. Så att.
Bli deppig över,
precis. Om man vill deppa ner sig.
Ja.
Men det är viktigt. Det är viktigt
att vi tänker på vattnet. Men det är viktiga frågor.
Ja. Mm,
faktiskt, det är jätteviktiga frågor.
Både
hur havet mår.
Precis. Mm, både fiskarna. Vattnet som vi har pratat innan har ju pratat mycket det. Om vattnet. Hur viktigt det är för oss liksom att dricka och ha omkring oss. Men också att det finns en massa andra varelser i vattnet.
Mm.
som påverkas av hur vi lever och hur vi.
Mm.
Så att allting hör ihop.
Mm. Och vill man kolla mer på sjöfart idag så kolla på dokumentären Frakter.
Mm.
Det var informativ.
Ja.
Mm.
Bra tips.
Ja.
Okej. Okay. Då är vi färdiga för idag.
Ja. Ha det gött.
Ha det bra.
Hej.
Hej då.